och välkomna tillbaka till Avanza-podden. Som ni vet är det podden där vi pratar om allt som har med ekonomi, sparande och investeringar att göra. Idag när vi spelar in det här är det den 12 december så att alla är med på det. Det är tisdag för att idag ska vi prata om ett purfärskt ämne.
Ja, vad ska man göra när man har aktier i sin portfölj som kraschar?
Alltså kollapsar.
Ja. Mm. Ska man få panik eller ska man sitta kvar? Vad ska man göra? Ska man sälja? Hur ska man tänka?
För det är ju också så att det har ju nu liksom ändå varit ett ganska bra börsår. Alltså vi är ju upp över snittet som man brukar prata om att börsen avkastar. Men det har ändå varit ett par enskilda aktier som har haft det tufft. Slakt höll jag på att säga. Ja, men det har varit liksom 90-procentiga nedgångar på ett år. Och vi tänker att vi ska prata lite om det och vilka också går igenom några av aktierna.
Ja.
Mm. Så att syftet med det här avsnittet är någonstans att vi ska lära oss av, jag vill inte säga misstag, för några är det kanske inte ens ett misstag utan en del av en strategi. Men att vi ska liksom lära oss hur vi ska hantera det här helt enkelt.
Ja, och vi kommer ju prata om de stora bolag med många ägare. Så att här är det ju många som sitter i samma båt.
Precis.
Ska man påminna sig om.
Det här är ju verkligen folkaktier. Och innan vi kör igång så det kommer vara så att vi nämner aktier vid namn i det här avsnittet. Och då vill jag påminna om att ingenting som vi säger är någon form av köp eller säljrek och bör inte heller tolkas som en sådan. Och också som sagt, tänk på att det kan svänga. Att spara i fonder och aktier och andra värdepapper har ju över tid varit ett väldigt lönsamt sätt att tjäna pengar. Men hur det går i framtiden vet ju ingen och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Så att alla är med på det. För det är ju så, som sagt, att de här aktierna som vi ska prata om nu, folkaktier, som ju ändå har haft det tufft. Hur kan det vara så?
Nej, men... Och jag tänker folkaktier historiskt har ju också, det är många som har bränt sig på historiska folkaktier. Jag pratade faktiskt med en kompis senast här och frågade hur han sparar till sitt barn. Och då sa han så här, nej jag håller inte, börsen tycker jag känns läskigt. Och anledningen är då för att han har fått det från sina föräldrar som en gång i tiden brände sig på Ericsson-aktien. Ericsson, den stora folkaktien som under 90-talet och precis i början på 2000-talet stod väldigt högt. Och sen i samband med IT-kraschen gick ner väldigt mycket under ganska lång tid. Och hans föräldrar var troligtvis, hade en dålig riskspridning, hade mycket av sitt sparkapital i ett eller i alla fall få bolag. Så att den här Ericsson-kraschen kändes väldigt hårt. Det här var någonting som de predikade vidare till honom och någonting som han tyvärr har tagit sig med i sitt liv. Och det här vill man ju undvika och det finns ju många sätt att undvika det här på, men bland annat är det ju riskspridning som är så viktigt. För hur stort bolag den är och hur många som än äger den, så är det inget bolag som förtjänar en unik plats i en portfölj. Utan.
Precis. Och det här med riskspridning kommer vi komma tillbaka till mycket i det här avsnittet. Och det är ju också så här, du nämnde Ericsson, men H&M har ju också varit en sån aktie som liksom, det inte har hänt någonting som har gjort att den liksom fullständigt har kraschat på en dag så där, men under en väldigt lång tid tappade successivt så att det bara har liksom gått ner.
Ja.
Nu har ju H&M gått väldigt bra det här året, men det var bara ett exempel på liksom att det finns ju aktier som sakta men säkert också tappa värde och lite hur man kan tänka där.
Precis. 2015 så stod den ju, noterades den på någon slags all time high och sen så har den under flera års tid då liksom gått ner. Under, fram till 2018 så var det liksom pyspunka på H&M.
Ja, H&M var faktiskt min första aktie.
Ja, min med faktiskt. Mm.
Det kände jag att jag kunde relatera till och sen som sagt trodde jag att jag skulle köpa den aktien som hade stigit allra mest den dagen. Så att då köpte jag H&M på någon form av all time high. Det var en dålig affär.
Än så länge.
Mm. Men det var ju då när jag var ny, för typ 8 år sedan. Det kan ha varit 2015 faktiskt.
Ja.
Mm. Men du, vi ska gå pang på rödbetan. Jag vill bara säga det att vi kommer prata om 5 aktier här nu. Och det är alltså de 5 aktierna som har fallit mest på Stockholmsbörsen som har mer än 10 000 ägare hos oss.
Ja.
Så att ni vet varför vi har valt just de här.
Mm. Och rangordningen är då i procentuell nedgång.
Precis.
Ska vi dra hela listan först och gå igenom bolag eller ska vi börja på 1 och sen så vandra ner? Det blir lite mer spänning i det.
Mm.
Ja.
Spänning.
Okej, men på plats nummer 1, och det ligger ju på många läppar just nu. Det var inte allt för länge sedan som det stora raset kom i Viaplay.
Viaplay.
När den på en dag gick ner 80%. Felicia, berätta lite vad det var som hände. Ge oss lite bakgrund i Viaplay.
Ja, alltså för de som inte vet det så är ju Viaplay, de allra flesta känner säkert till namnet, och det är alltså ett liksom media underhållning streamingbolag som ju också producerar serier, filmer och allt vad det nu är. De har fallit med 96% på ett års basis när jag tog fram den här siffran tidigare idag. Det som har hänt är egentligen att i somras, det var den 5 juni, då meddelade Viaplay att vdn avgår och de drar ner på deras kortsiktiga och långsiktiga prognoser. Det vill säga det blottades någonstans för marknaden att det är någonting som inte riktigt står rätt till. Jag läste en artikel i DI där DIs Johan Wendel sammanfattades någonstans som allt som har kunnat gå fel har gått fel.
Aj då.
De skrev också någon kommentar om så här, har hela styrelsen sovit? Man kanske liksom inte riktigt har agerat på de här sakerna som man borde ha gjort i bolaget. Så att där den 5 juni då fick vi se ett rejält fall på Viaplay-aktien. Och om det är någonting som ändå är lite intressant med oss på Avanza är att vi har ju så otroligt många småsparare, så man kan ju verkligen, vi sitter ju på data där man verkligen kan se så här, här händer det någonting. Och jag lovar att jag inte ska tråka ut det med för mycket siffror, men jag måste ändå dela med mig av det här. Den 1 juni, det var torsdagen och fallet skedde på en måndag som var den 5 juni, då var medelinnehavet 24 000 kronor i Viaplay. Idag är medelinnehavet 2 400 kronor.
Det är stor skillnad.
Ja.
Och sen beror ju det på såklart kursnedgång, ja, men det kan ju också precis vara att man har salt av.
Men också en annan sak som jag såg som var intressant. Den 2 juni då, alltså fredagen innan, då var det ett par hundratusen som omsattes i den här aktien. Det var liksom mindre än 50 kunder som handlade. Den nettosåldes. Sen då, på kraschdagen, hundratals miljoner omsattes i aktien på bara vår plattform. Jag ska inte säga exakt hur mycket som netto köptes, men det var ett tiotal miljoner kan man säga. Och det var ungefär 2 500 kunder som gjorde affärer den dagen.
Mm. Vad säger det här tycker du då, om liksom marknaden i så här stora kursfall?
Vi kan ändå se det väldigt tydligt när det sker stora fall, att det är många som söker sig till det aktivt. Vi såg det bland annat i SAS och även i Hexatronic. Jag vet inte riktigt om man ska sammanfatta det som att folk tror att så här, gud, nu har värderingen gått ner så himla mycket, det är jättebra köpläge. Eller om det är så att man spekulerar på kort sikt. Men det är ju väldigt riskfyllt. Så att det säger väl någonting om att vi gillar att ta risker.
Ja, för i somras då, det här var, då var det ett kursfall i somras, och bara tittar man nu på vad som hände den 30 november, då kom ju beskedet att det blir nyemission, de ska ta in 4 miljarder och det här gjorde ju, påverkade också aktien negativt och den gick ner 80%.
Precis.
Så de som fyllde på i somras, får man ju nästan hoppas på att de inte satt kvar allt för mycket.
Ja, men precis, för det är ju det som är grejen med aktier som faller så här mycket, att först kanske sker ett kraftigt fall och så köper man in sig, och sen sker ett kraftigt fall till. Men jag menar, det vi också kan se i Viaplay är ju att antalet ägare faktiskt ökar just nu.
För det ska man väl säga, det är 19, strax över 19 000 ägare på vår plattform just nu.
Precis, och då i juni innan det här kraftiga fallet kom så var det ungefär 13 000 ägare. Så att det är ju många som har hittat dit. Och där är det ju liksom någonstans igen så här, vad är det för det kortsiktiga? För när kursen faller så kraftigt som den har gjort, så är det ju också så väldigt små prisrörelser kan ju påverka kursen procentuellt väldigt mycket, vilket gör att man kan göra ganska stora affärer och tjäna ganska mycket om man lägger in mycket pengar och sådär. Men som sagt, det är väldigt riskfyllt. Alltså jag vill verkligen poängtera det. Man kan göra snabba pengar, men det är också väldigt stor risk att man förlorar allt. Där gäller det verkligen att vara medveten om vilka risker man tar. Så att det var lite det som har hänt i Viaplay. Och det fortsätter ju, som sagt, de ska ta in en väldigt stor emission nu med någon form av förhoppning att rädda upp bolaget, hoppas jag. Men det kom precis i morse, liksom detaljerna för emissionen. Så att jag tänker att vi får återkomma till det när vi har fått lite mer klarhet.
Ja, ska vi säga snabbt vad en emission innebär?
Ja, en emission innebär ju att man tar in nya pengar i bolaget genom att emittera nya aktier. Om vi pratar om en ny emission då. Och sen finns det olika typer av emissioner, bland annat riktad emission, som ju då är när man erbjuder aktierna till vissa specifika intressenter. Och det är ju ofta institutionella investerare som de här erbjudandena ges till. Det är inte möjligt för privatpersoner, vad jag känner till, om man inte är väldigt välbärgad. Sen finns det också företrädesemissioner, där det är de som redan är befintliga aktieägare som får företräde. Och om jag inte missminner mig så är ju den största delen av den här emissionen, nyemissionen som ges ut nu, är ungefär 3 miljarder till en riktad emission och resterande då till befintliga aktieägare. Och priset fastställs till 1 krona.
Mm.
Och då kan man ju säga att kursen nu ligger på ungefär 8 kronor. Så det är ju en väldigt kraftig rabatt.
Ja, 96% ner i Viaplay i år alltså. Det här ska bli spännande att fortsätta hålla koll på under året och nästa år. På plats nummer 2 på den här listan så kommer då SAS med en nedgång på 94% i år. Vad kan man
säga? På ett år. Ja, okay. Men det är ju snart i år.
Precis, ungefär ett år. Vad kan man säga om SAS?
SAS är ju flygbolag. Det är ju säkert de flesta svenskar som känner till det. Vi ska också säga det att i dagsläget har de ungefär 81 000 ägare hos oss. Men för lite mer än ett år sedan, alltså ungefär 1,5 år sedan, så var ägandet ungefär 100 000. Så att man kan ju se där att det har minskat. Men det som har hänt i SAS är att de har krisat under en väldigt lång tid. De har tagit in pengar på olika sätt. Det har varit mycket liksom ta upp lån och så vidare. Men sen nu har de ju försatt sig i en rekonstruktion. Och det innebär liksom att man försöker hitta någon väg ut från konkurs. Det vill säga alternativet hade varit konkurs. Det finns liksom inte annat alternativ. Och i det här så har de ju då kommit överens med ett gäng köpare eller investerare att de ska bli uppköpta. I och med det här så kommer de avnoteras från börsen och aktieägarna kommer få 0.
Mm.
Det vill säga att aktierna kommer förfalla värdelösa när de avnoteras från börsen. Och det är väl helt enkelt för att i den här rekonstruktionen så är det så att de som alltså har lånat ut pengar till en, som man har en skuld till, de måste man betala först. Och om det finns någonting över, då får aktieägarna. Men i det här fallet så får aktieägarna ingenting, för det fanns ingenting över till dem. Och när det här beskedet kom då i början på oktober, så naturligtvis så skulle man ju kunna säga att egentligen borde ju aktien då marknadsmässigt bli värd 0. Det som hände då var att SAS hade en kurs på ungefär 30 öre. Och sen när de öppnade på dagen efter det här beskedet så var kursen ungefär 3 öre. Så det var ju verkligen en slakt i kursen över natt. Men egentligen borde den ju ha varit 0. Men eftersom att det fortfarande finns något litet hopp kvar om att någonting ska hända, så är det så att det är många som drar sig till den handeln ändå. Så där kunde vi också se det, att det var extremt hög aktivitet på handeln i SAS under den dagen. Och att det var också väldigt stora kursrörelser, att man kunde liksom tjäna hundratals procent på bara några timmar i SAS den dagen. Och det är ju som sagt för att väldigt, väldigt små kursrörelser blir väldigt stora procent när det är så låga kurser liksom. Så att det har hänt i SAS. De kommer att avnoteras någon gång under Q2, har vi fått besked om, men inte så mycket mer än så. Men som sagt, de kommer förfalla värdelösa då om ingenting annat skulle hända.
Ja, jättetråkig historia för alla aktieägare, med tanke på att det var så många aktieägare, påverkat väldigt många såklart. Väldigt tråkigt.
Precis. Och där ska också sägas att de som låg blankade i SAS var ju också tvungna att stänga sina positioner då när kursen föll så himla kraftigt, vilket ju då leder till den här short squeezen, att de måste ju köpa tillbaka, vilket gör ett köptryck. Så det är också någonting som skulle kunna ha hänt den dagen.
Ska vi gå vidare på listan då? På plats nummer 3, minus 89% på ett år, ett bolag som heter Synact Pharma.
Ja, Synact Pharma är ju ett bolag som kanske lite färre personer känner till. Men trots det har den ändå 14 000 ägare hos oss. Och det är ett läkemedel, bioteknik, läkemedelsbolag som bedriver liksom forskning och utveckling inom läkemedelsbranschen. Det här är väl ändå någonstans ett solklart exempel på att man ändå skulle kunna säga att det här är bland de mest riskfyllda branscherna vi har. För det som hände i Synact Pharma, det var den 4 september, så kom det besked om att de har hållit på med en studie som ju då inte har gått som de har tänkt. Det vill säga, det har inte gett något resultat, det här läkemedlet som de har försökt ta fram. Och när det kommer till just läkemedelsbolag, och särskilt när det är lite mindre bolag som har lite mindre i sin läkemedelsportfölj, eller vad man ska kalla det. Ja, det påverkar värderingen sjukt mycket om det är en studie som inte går som planerat, för då är det ju liksom någonstans hela den potentialen och värderingen som man sett i att okej, om det här läkemedlet kommer ut på marknaden, finns helt plötsligt inte längre. Och det är därför som man ofta ser väldigt stora både kursras och kursrus i läkemedelsbolag. För går det bra, då går det väldigt bra. Går det dåligt, då går det skitdåligt. Med det sagt så är det ju inte så att bara för att man haft en dålig studie att man är uträknad, men det gör liksom att värderingen i alla fall tillfälligt, ja, men blir väldigt mycket lägre. Så jag skulle säga att det är det som har hänt i Synact Pharma, och där är det också så att man kan se att de har tappat lite i ägare. I början av september, eller innan september, hade de ungefär 15 000 och nu har de då 14 000.
Den här typen av bolag är inte helt främmande att få aktietips om.
Nej.
Och det kan man ju också säga, att det ska man vara väldigt försiktig, som du är inne på. Det innebär väldigt stor risk. Men jag tror många känner igen sig i det, att någon kompis tipsar om en studie i fas 3 och bara den här går bra, då kan aktien nå till månen. Så här. Man ska vara väldigt försiktig med den här typen av tips och bolag.
Ja, men verkligen. För där är det ju så här, lika stor möjlighet som du har att få den här 100-procentiga uppgången, lika stor risk är det att du inte får någonting alls.
Precis.
Och förlorar ditto liksom.
Ja, gör hemläxan.
Gör hemläxan. Exakt. Mm.
På plats nummer 4 över bolag som har kraschat mest på ett år, -87% ligger Hexatronic på. Och det är också en aktie hos Avanza som har väldigt många ägare. Vad kan man tänka kring Hexatronic?
Ja, alltså Hexatronic är ju typ ett sånt bolag som det har snackats mycket om. Många aktieintresserade har absolut hört talas om Hexatronic och säkert också hört både det ena och det andra, positiva och negativa. Och det man ska säga också är att Hexatronic hade under 2022 en enorm uppgång.
Kan tillägga också att de verkar inom telekombranschen.
Ja, ja. Såklart. Förlåt.
Fiber och sånt där.
Ja, precis. Mm. Fiberlösningar. Så att under 2022, när allting annat gick liksom katastrofalt dåligt, då bara flög.
Men det var ju en fantastisk resa, verkligen. Ja.
Ja, och det blir ju också någonstans så att när ett bolag blir en hype, det pratas mycket, det håsas, som det så fint heter, då kan det ju också bli så att värderingen någonstans springer iväg lite utöver vad den faktiskt kanske är. Sen kan jag inte säga med liksom 100% säkerhet att det är det som har hänt i Hexatronic. Men det är ju liksom någonstans där. Den toppade i december 2022 för ungefär ett år sedan och har då sedan dess tappat de här 87%, sa vi, va?
Ja.
Ja. Och där är det egentligen inget så här jättespecifikt som har hänt, snarare än att det har inte gått så bra. De har gett 2 vinstvarningar här under hösten. Det vill säga inte lyckats nå upp till sina prognoser. Och då är också frågan så här, hur man satt prognoserna. Har man varit liksom för naiv? Har man varit för ambitiös? Och sen var du ju också lite inne på det här att de har gjort mycket förvärv.
Precis. Stor organisk tillväxt såklart, men många förvärv under 2022 som av vissa har ifrågasatts lite och sådär. Har man växt för snabbt och precis, och inte minst då för en tid sedan, så sänkte man de kortsiktiga prognoserna framåt.
Mm. För när man gör förvärv så, det kan ju, jag vill inte säga att det kan bära eller brista, men det gäller ju att man kan liksom hänga med i tempot som bolaget växer. Så att det kan ju absolut ha varit liksom en riskfaktor som vi nu kan få se någon viss konsekvens av. Men där kan vi ju också säga att de har tappat ägare. Så de hade som mest 57 000 ägare i juli. Och det har ju svängt ordentligt här under året, men hade en liten uppgång i juli, om, beroende på när man köpte då såklart. Men har nu tappat till ungefär 51 000 ägare. Ska vi ta den sista på listan också?
Det gör vi, apropå håsade bolag. Fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget.
SBB. Som,
SBB, minus 79% på ett år.
Ja, och SBB som vi sa ett fastighetsbolag. Och alltså jag skulle säga liksom skolboksexemplet på vad som kan hända om man har för hög belåning i ett läge där räntorna stiger. För SBB var ju någonstans så här ett bolag, också så här ett snackisbolag. Ska säga att de har ungefär 200 000 ägare hos oss, vår näst mest ägda aktie. Så att här är man ju verkligen inte ensam. Men det har pratats gott om SBB i sociala medier. De har haft en väldigt karismatisk ledare. Och sen har de ju då haft väldigt hög skuldsättning. Och under tiden som räntorna har varit låga har det ju liksom inte varit något problem. Men efterhand som räntorna liksom tickar på och räntekostnader blir högre och högre, så urholkar det någonstans liksom resultatet. Så det har ju SBB haft stora problem med det senaste året och har fallit mycket i omgångar, och det har behövt göra liksom strukturförändringar i deras portfölj, och de har behövt sälja av bolag, och det har varit liksom slaktade värderingar. Det har hänt mycket, jag kan inte ens liksom sammanfatta det. Jag vet inte riktigt vad mer vi ska säga om SBB.
Nej. Ja, men det här var då de fem liksom bolagen som har gått mest minus på ett år. Det var Viaplay, SAS, Synact Pharma, Hexatronic, SBB. Mm. Och nu ställer man sig frågan, det är väldigt många som har de här aktierna i sin portfölj. Förhoppningsvis så har de som sparar de här bolagen god riskspridning, har fler bolag. Men låt oss börja med, hur ska man tänka när man har ett sånt här bolag som går ner så här pass mycket på kort tid?
Alltså jag tänker att det första man ska göra är att behålla lugnet så att man inte gör någonting irrationellt. Sälj inte i panik. Ta ett djupt andetag och därefter ska du ta reda på vad är det som har hänt. Varför faller min aktie? Och ibland kan jag se i liksom forum på Facebook och sånt där det är någon som skriver så här: oj, kursen ner 30% i Viaplay eller i SBB eller vad det nu kan vara. Vad har hänt? Och då skulle jag säga en varm rekommendation. Googla.
Mm.
Alltså när en kurs med så pass många ägare faller, så är det 100% säkert att det är någon nyhetstidning som har skrivit om det och varför det har hänt. Så börja i den änden. Och där är det ju någonstans så att man måste, när man har tagit reda på vad som har hänt, att man försöker liksom kategorisera det som så här, beror det på liksom någon allmän marknadsoro? Ofta faller ju inte kursen så kraftigt på grund av marknadsoro. Men det kan ju absolut vara så, till exempel i SBBs fall, om man säger okej, nu kommer räntan att gå upp, hur kommer det påverka bolaget? Det kommer förmodligen vara negativt, men då kan kursen falla. Nu säger jag inte att det är det som har hänt, men det skulle kunna hända. Om det är liksom en allmän börsoro eller marknadsoro, typ så som vi har sett under 2022, när det någonstans är så att alla aktier typ går dåligt på grund av makroanledningar, räntehöjningar, inflation, krig och sådana där saker, då har det inte hänt någonting fundamentalt i bolaget. Och då skulle jag ändå kunna säga så här, att sitt lugnt i båten. Det kommer vända upp. Passa på att köpa mer typ, för att det inte hänt någonting. Givet då att man fortsatt tror på bolaget. Är det så att det är en bolagsspecifik oro, att det börjar liksom en sån sak som att något politiskt beslut går igenom som påverkar ett bolag väldigt mycket. Det skulle jag säga är liksom en så här bolagsspecifik oro, branschspecifik oro kanske man snarare kan. Och då skulle det ju kunna vara så att man är så här, okej, hur kommer det påverka de här aktierna framåt? Kommer det vara liksom någonting som fundamentalt förstör? Har de möjlighet att anpassa sig? Alltså att man någonstans försöker tänka den här analytiska, ta fram din analytiska förmåga som du lärde dig liksom på gymnasiet. Och den tredje anledningen är det så här, en särskild, väldigt specifik bolagshändelse. Och där finns det ju en lång rad med olika anledningar. En sån sak skulle till exempel kunna vara att en vd avgår. Det brukar få kursen att falla. Just för att det blir en osäkerhet. Börsen gillar ju inte osäkerhet. Det blir en osäkerhet. Vem kommer leda bolaget vidare? hur kommer den ledaren vara? Kommer det bli bättre eller sämre? Man vet inte riktigt, och den osäkerheten kan göra att kursen faller väldigt mycket. Det kan också vara så till exempel att man vinstvarnar våra prognoser. Vi kommer inte kunna nå upp till dem. Då skickar man ut en vinstvarning. Det kan vara så att man till exempel har vunnit ett väldigt stort kontrakt, eller att det är någon konkurrent som har förlorat ett kontrakt. Och det, en bolagsspecifik händelse behöver inte heller bara vara negativ. Den kan ju också vara positiv, som gör att kursen rusar väldigt mycket. Men det är ofta sådana saker som får kursen att röra sig oproportionerligt mycket. Och det man ska komma ihåg här är att när kursen rasar väldigt mycket eller stiger väldigt, väldigt mycket, och då pratar vi liksom så här 30, 40, 50, 70, 80% på en dag, då är det ofta en överreaktion från marknaden på båda hållen liksom. Och det gör att kanske kursen inte kommer fortsätta uppåt så mycket, eller den kommer inte fortsätta neråt så mycket. Och därför ska man ta ett djupt andetag och fundera igenom sitt nästa steg.
Gör sig påminna om kanske varför man köpte bolaget från första början. Det kanske var att man gillade en specifik vd och tror på hans eller hennes liksom, visioner och sådär. Och hur ställer man sig då till ett vd-avhopp? Det kanske man ska fatta beslut kring redan vid en investering.
Och sen, även om jag tycker att man ska vara ganska försiktig med att läsa analyser, framför allt, förlåt, nu skriker jag nästan i mikrofonen här, av självutnämnda experter på sociala medier. Vänd er snälla till aktörer som har rådgivningslicens eller liksom investeringsrådgivningstillstånd när du läser analyser. Och läs gärna flera analyser från flera olika analytiker för att själv försöka bilda den uppfattningen. Men jag själv, särskilt som nybörjare, tyckte att det var underlättar väldigt mycket när en analytiker eller en journalist eller vad det nu kan vara som analyserar händelsen någonstans stolpar upp vad som har hänt och hur det skulle kunna påverka, så att man kan få lite hjälp på traven i liksom den analysen. Men om vi ska gå tillbaka någonstans till det här man ska tänka, om det är marknadsspecifik oro eller bolagsspecifik oro eller en specifik händelse. Det man sen ska försöka ta reda på är om händelsen är tillfällig eller är den fundamental. Och då menar jag så här, är det någonting som tillfälligt påverkar kursen? Till exempel ett vd-avhopp brukar ju vara en väldigt tillfällig kursnedgång, som ju då till exempel skulle kunna ge ett väldigt bra köpläge. Jag säger inte att det alltid är det, så att ni där hemma är med på det, men det skulle kunna vara det, för att det är ju egentligen ingenting i bolaget som har gjort att värderingen blir lägre. Är den fundamental? Så har det hänt någonting som gör att bolagets värde faktiskt kommer att bli lägre. Det är de två sakerna som man måste fundera på. Och då är det någonstans så här, tror jag fortsatt på bolaget fast att det har hänt någonting fundamentalt som gör att värdet blir lägre? Ja, då kanske man ska vara kvar, alternativt köpa. Tycker man inte det, ja, men då skulle jag ändå säga så här, då behöver man inte skämmas för att sälja. Men då får man ju också brösta förlusten.
Just det, det är ju först vid en försäljning som förlusten realiseras.
Precis. Ja. Och där är det ju också så att man behöver ju, bara för att man bestämmer sig för att okej, men jag tror kanske inte på bolaget längre, jag vill sälja, så måste man ju inte sälja precis den dagen som kursfallet sker. Sen vet man ju, eller det kan ju vara så att det sker ännu mer fall. Och det är ju därför någonstans här, det är ju det som är grejen, man vet ju inte. Utan man måste försöka göra någon form av kvalificerad gissning. Och det gör man genom att suga åt sig av den informationen som finns. Och sen då också såklart, marknaden är inte alltid så rationell. Vilket ju blir en ännu en liksom osäkerhetsparameter.
Ja.
Ja.
Hur gör man då för att minimera riskerna för den här typen av smärtsamma fall? Vi har ju precis konstaterat att den här typen av slakt på börsen, kursslakt, drabbar ju små som stora bolag. Och det, vi vill ju göra som andra gör, så man tittar vilka aktier äger andra, så kallade folkaktier, och till och med den här risken finns ju i stora aktier. Men vad skulle du säga är ett bra tips för att minimera riskerna för smärtsamma fall?
Sprid riskerna. Alltså jag tjatar om det, jag kommer aldrig sluta tjata om det. Det är så viktigt att ha en god riskspridning när man håller på med aktier. Och det har ju att göra med någonstans här, har du bara ett bolag och det eventuellt går åt helvete, om man får säga så, då förlorar du ju allt du har. Men har du istället 10 eller 20 olika bolag och ett bolag går åt fanders, då har du ju fortfarande andra bolag som kan rädda upp värdet i din portfölj. och som kanske också går så pass bra så att det täcker upp för förlusten och lite till. Det finns ju en sån här gyllene regel som man brukar säga, det är ju aktiespararna som har tagit fram det. 10-15 aktier minst i 5-6 olika branscher. För det är ju gärna så annars att man har sina favoriter. Och här handlar det ju också mycket om att inte ha, alltså säg att du har 10 bolag men du har 10 000 i en aktie och bara 1 000 kronor i en annan. Då har du ju också ganska dålig riskspridning. Så att man också försöker att ha ganska jämn liksom, fördelning av värdet i de olika aktierna. Sen kan det ju vara så att om en aktie liksom sticker iväg väldigt mycket så blir det ju liksom en obalans i portföljen. Och då får man ju regelbundet balansera om det där. Som du var inne på innan, ingen aktie förtjänar att ha liksom the golden 90% av ens portfölj.
Hur ska man tänka om man har lite mindre kapital, om man får säga så, och investerar? Man kanske är ny på börsen, låt säga att man har 5 000 kronor och nu vill man köpa aktier. Tycker du att man ska köpa för 5 000 i ett bolag och sen så med tiden klä på fler, eller ska man splitta de där 5 000 över flera aktier samtidigt?
Alltså det är ju klart att det beror lite på liksom hur dyra aktierna är, och när jag säger dyra menar jag inte värdering utan liksom vad de kostar i inköp. Spontant skulle jag säga att jag hellre hade byggt upp portföljen först. Alltså att du bara köper typ en aktie i varje bolag och sen successivt fyllt på. Jag kan säga att det är så jag har gjort. Det beror också på hur snabbt kommer du få upp kapital. Liksom. Är 5 000, kommer det ta ett helt år för dig att få upp 5 000 till för att gå in i nästa aktie? Då har du en dålig riskspridning under en lång period. Då skulle jag ändå säga, och där kan man ju också göra det, börja med en aktiefond. Så att du lägger bas, alltså säg att du lägger in av de 5 000 så lägger du 2 500 i en global indexfond. Då har du ju redan där en god riskspridning. Och så med de 2 500 andra så börjar du köpa in dig i de aktierna du har. Och om man vill börja med några aktier så är ju investmentbolag en sån typ av kategori som kan vara bra att börja med. Just eftersom att de investerar i andra bolag så får du per automatik även en viss riskspridning där. Så det skulle kunna vara en bra start. Sen när vi har varit inne på liksom hur man ska minska riskerna. Vi har ju pratat om det här med att undvika råd och tips från osäkra källor. Försök hela tiden tänka, vad har den här personen för agenda? Vad är anledningen till att de skriver väldigt gott om ett bolag eller tipsar om det? Är det så kanske att de själva äger det och kan eventuellt tjäna pengar på det? Är det så att de bara vill få likes och prata om det som är trendigt? Sen vill jag ändå liksom inte vara för hård mot någon, för att vi alla har varit där. Där man liksom så här, jag letar efter några aktier, jag vet inte riktigt vad jag ska köpa, och så är det någon som tipsar om någonting och låter jättebra. Kan inte du, jag vet ju att du gick på den här en aktie som ju gick i konkurs.
Ja, precis. Jag gick specifikt på ett aktietips. Det var lite dåligt inläst själv. Det är ett bolag som heter Azelio. Som var,
säkert också många som känner till, som är så här börsintresserade.
Precis. Det var ett bolag som hade som affärsidé att lagra förnybar energi, solenergi.
Och det låter ju väldigt bra.
Precis, för problemet med solenergi är ju att den måste i många fall användas direkt. Mm. Så hur kan man ta fram en idé där man kan lagra den? Då vore det jättebra. Men det här var ett tips som jag gick på, som jag köpte, och sen fick jag då se aktien dala. Och sen så gick den sedermera i konkurs.
Och vad hände då?
Då förföll mina aktier utan värde i det här fallet, så att de flyttades från mitt investeringssparkonto över till min aktie- och fonddepå, och där ligger de och jag kan inte göra någonting med dem och de är värda noll.
Mm. För det ska också sägas att när aktier avnoteras så får de inte längre ligga på ditt ISK, då kommer du se att de har flyttats från ISK till aktiefondkonto. Och det är också därför som alla måste ha ett aktiefondkonto, för att det ska gå och göra sådana flyttar om det behövs om någon anledning. Och det är ju liksom, som sagt, det är ju ingenting som du har gjort, utan det är ju någonting som sker per automatik liksom.
Precis. Nej, men och då blev jag tvungen att minnas Warren Buffetts fina ord: learn from your losses, you paid for them.
Och jag menar, det där är ju väldigt vanligt. Däremot är det väldigt ovanligt med konkurser. Däremot är det ju väldigt vanligt att aktien faller och att man inte riktigt vet hur man ska agera, och att sen kanske att kursen aldrig återhämtar sig heller. Så att, jag tycker absolut inte att det är någonting man ska skämmas för. Vi alla har gått på nitar. Jag har också gått på nitar. Men däremot har jag inte varit med om någon konkurs. Och jag tror faktiskt det är ganska få ändå som varit med om just konkurser med tanke på att det är så ovanligt.
Ja, där är man lyckligt lottad.
Lyckligt lottad.
Ja, precis.
Däremot var det inte typ 30 000 ägare i Aselio hos Avanza eller något sånt?
Det var väldigt många. Jo, över 30. Att,
där var man ju inte heller ensam. Liksom. Men jag menar antalet bolag som går i konkurs på Stockholmsbörsen. Det är betydligt vanligare på de mindre börserna, till exempel för First North och Spotlight och så. Men just på Stockholmsbörsen är det ganska ovanligt.
Ja, Aselio var noterat på First North, ja. Ska man säga.
Så att det är ändå någonting som man ska ha med sig, att det kan hända saker i bolagen, och det är därför det är så viktigt att man har så många aktier man mäktar med någonstans. Ja. För det är också det, risken med att ha för många aktier är ju då att man inte riktigt har koll på vad som händer i dem. Och en annan sak med aktier är ju att man är aktieägare. Det vill säga ibland får man erbjudanden som man måste ta ställning till. Till exempel när det kommer en ny emission. Ska jag delta eller ska jag inte det? Och där skulle jag ju säga, precis som jag sagt tidigare, att man någonstans får försöka ta ställning till vad jag tror om bolaget framöver. Tror man fortsatt på bolaget, ja, men då kan nyemission vara ett ganska bra sätt att få en rabatt på kursen och få fler aktier. Men samtidigt så måste man också ställa sig frågan, varför gör det här bolaget en nyemission? Det kan ju vara så att man behöver pengar för en expansion eller att man ska köpa upp något bolag som ju på sikt kan ge mer värde. Men det kan också vara så att de behöver betala av lån för att förbättra balansräkningen. Så det finns massa olika anledningar, och där skulle jag också säga, ta reda på anledningen till nyemissionen innan du deltar i den.
Kan man sammanfatta det här avsnittet med 1. Få inte panik när ett bolag faller. Gör hemläxan, gärna innan du köper, men även vid ett kursfall.
Mm.
Sprid riskerna.
Mm.
Och ha ett lyckligt sparande.
Ha ett lyckligt sparande. Och tycker du det är för jobbigt med aktier? Aktiefonder är jättebra. Jag fortsätter slå slag för det. I alla fall att ha den breda basen i aktiefonder.
Ja. Det ska man säga, det är också de hos Avanza som det går allra, allra bäst för. De som månadssparar i fonder.
Ja.
Ja.
Så att ha med det. Jag hoppas också att ni någonstans har lärt er någonting i det här avsnittet. Och kanske känner er lite mindre ensamma. Och som du sa, lycka till!
Lycka till!
Ja.